James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det är väl så att i den här typen av ska vi säga, seriebrottslighet så tenderar det till att, så att säga, eskalera och bli allt grövre våld. Och jag kan inte påminna mig att vi har haft något liknande i Sverige tidigare.
Ett antal anmälda våldtäkter.
Jag känner sig fruktansvärt rädd.
Vi har i något fall också DNA.
Som den här våldtäkten.
I överfall.
Det skapar oro.
Samma dygn.
Jag är rädd för den människan.
Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det är den 18 november 2009. I Efterlyst rapporterar vi om en serie våldtäkter i Örebro. Minst fyra fall, kanske fler. En av dem som blev överfallen var en 21-årig kvinna vi kallade Martina. Hon lyckades slå sig fri och springa därifrån. Men händelsen satte ändå djupa spår.
Jag kan ju fortfarande ha mardrömmar och vakna och ha hans ögon framför mig. Och det kommer nog ta lång tid innan de försvinner ur mitt huvud, om de ens gör det överhuvudtaget.
Och några veckor senare rapporterar vi om ytterligare en våldtäkt, den här gången fullbordad. Offret var en 73-årig kvinna vi kallade Astrid.
Den här ynglingen fullbordar en våldtäkt på den här 73-åriga kvinnan.
Men jag hoppas att han åker fast. Det gör jag.
Vad vi inte visste vid det här tillfället när vi gjorde den här sändningen var att båda kvinnorna hade överfallits av samma man, och inte bara dem. 2009 attackerade han minst 9 kvinnor. Vi visste inte, men polisen visste. De var säkra på 2 saker. De jagade en serievåldtäktsman och han skulle slå till igen. Men de valde att inte gå ut med all information om vad de misstänkte. Än fanns inga säkra bevis. Den som ansvarade för informationen till allmänheten och press var informationschefen på Örebropolisen, Torbjörn Karlsson.
Du var informationschef då i Örebros polisdistrikt eller polisområde vid den här tiden. Kan du berätta din första kontakt med det här fallet, med den här utredningen?
Ja, det var ju så att vår kriminalunderrättelsetjänst gjorde en sammanställning över de här överfallsvåldtäkterna och fann då att det var lite för många, eller det är alltid lite för många naturligtvis, men det var för många om man jämförelsevis då. Och det här var ju också media på tå runt omkring. Mm. Så att det var ju en väldigt turbulent år kan man säga, 2009-2010, när den här våldtäktsmannen härjade i Örebro.
Mm. Och då hade det redan skett rätt många våldtäkter av honom, eller, eller försök och överfall.
Ja, så var det.
Men det måste ju vara ett stort problem när man har ett sånt stort och intensivt polisområde som Örebro, att förstå att det här, nu har vi någonting annat på gång. Nu har vi en serievåldtäktsman på gång. Därför att det sker ju ändå väldigt mycket våldtäkter som han inte var inblandad i.
Ja, så är det ju. Men den gemensamma nämnaren initialt var att den här gärningsmannen åkte cykel. Mm. Och de flesta överfallen skedde då efter 02. Och det var ett modus, kan man säga, som skilde ut flera av de här våldtäkterna. Mm. Så småningom så fick vi ju ett bättre signalement och mer uppgifter att gå på.
Mm. För signalementet från början var lite spretigt, kan man säga.
Ja, det var det. Och det kan man väl kanske förstå då när man blir överfallen som kvinna, att man inte kanske lägger märke till detaljer och så. Men det som förvirrade oss en del, det var ju att det var olika ålder på offren.
Mm.
Och det skilde inte ut sig på något sätt, utan det var hela spektrat runt offren.
Mm. Mm. Förutom cykeln, när ni började undersöka och analysera de här fallen, var det några fler saker som ni uppmärksammade som var gemensamt?
Ja, så småningom så det första var ju cykeln då, och tidpunkten efter 02 i allmänhet, och så småningom så hittade vi ett buntband.
Mm.
Eller det förekom buntband i samband med överfallsvåldtäkten, och då förstod vi ju att det här är ingen vanlig överfallsvåldtäckare, utan vi hade att göra med en serievåldtäktsman. Mm.
Det var tre saker som talade för att det var en och samma gärningsman vid de flesta av övergreppen. För det första, det extrema våldet. För det andra, det faktum att han band sina offer med buntband. Och för det tredje, att han cyklade. Utifrån det här så valde polisen 2009 specialgranska tre fall att använda dem som underlag för en djupare analys.
Hur reagerar ni då?
Ja, då gjorde vi ju en sammanställning över de brott vi hade, och vi gjorde en geografisk analys och en gärningsmannaprofil. Och efter den våldtäkt som du kanske kommer till, den vid Eurostop, så var ju liksom startskottet på det hela att vi satte till alla klutar inom Örebropolisen för att gripa den här mannen. Mm.
Men en geografisk profilering, den försöker man ju då få till ett område som gärningsmannen på något sätt har anknytning till. Det används, inte jätteofta, men det används ibland. Och en gärningsmannaprofilering gör ju att man får någon slags psykologisk bild av vem man jagar. Om du sätter samman de här två analyserna då, vad var ni kom fram till? Vem var det ni jagade då?
Ja, för det första så den gärningsmannaprofilen sa ju att det var en yngre man, dryga 20 år. Det hade vi ju signalementsuppgifter på också. Dessutom så var det ju ett, ja, vi ska inte säga ett avgränsat område, för att det var spridda, så att säga, brottsplatser. Men vi kom fram till en så kallad hunting area i den här geografiska profilen. Och så småningom också en anchor point, alltså det vill säga att den här gärningsmannen hade någon typ av utgångspunkt. Det kan vara en arbetsplats, en bostad, en släkting eller någonstans där han har trivts och känner sig trygg. Och det visade sig ju senare då att det här stämde väldigt bra.
Profileringen gav två konkreta ledtrådar. Det ena var att man jagade en ung man. Det andra var att han hade anknytning, kanske till och med bodde på väster eller norr i Örebro. Viktiga uppgifter, absolut. Samtidigt någonting som stämde in på tusentals personer, som att leta efter en nål i en höstack. Men så, den 28 mars 2010 slog han till igen. Den här gången vid Eurostop i Örebro. Ett brutalt och vidrigt överfall, värre än tidigare. Men den här gången begick han misstag, för honom ödesdigra misstag.
Men fortfarande där i 2009, ni hade ett antal våldtäkter som ni misstänkte var av samma person. Men ni hade inte så mycket spår att gå på, därför att den här gärningsmannen var ganska noggrann vid sina attacker.
Mm. Det är riktigt. Och det var ju först egentligen vid överfallsvåldtäkten vid Eurostop för befarten E18, E20 i Örebro som vi fick DNA.
Mm.
Och det var ju egentligen, som sagt, då vi satte till alla krutar för att få den här gärningsmannen gripen.
Berätta vad som hände vid Eurostop.
Det är en kvinna som är på väg hem från ett krogbesök och hon har inte någon telefon med sig och hon skulle ringa efter en taxi, men eftersom hon saknar telefon så går hon på väg mot bostaden och det är en ganska lång sträcka. Hon var då vid den tiden boende i Vivalla. Och så småningom så kommer det en cyklist, en yngre man, dryga 20 år på cykel, och hon frågar honom om han har en telefon. Och det säger han att han inte har. Och så går hon vidare. Och vad hon inte vet då, det är att det här är gärningsmannen hon frågar om hon får låna telefonen av. Så han gör ett varv i kvarteret runt och cyklar så småningom förbi henne och han inser väl att hon är boende i Vivalla och cyklar förbi henne och står och lurpassar på andra sidan brofästet vid Eurostop, och när hon passerar bron då slår han till och med stor hänsynslöshet faktiskt. Hon hade en del skador faktiskt efter den här händelsen.
Och det var väl också ett led i hans mönster, det blev värre för varje gång.
Ja, det kan man säga att det var, det eskalerade.
Nu hade polisen ett övertag, ett trumfkort, ett bevis som inte gick att snacka bort. DNA från gärningsmannen. Problemet var dock att man inte hade någon att jämföra det här DNA:t med. Sökningarna i polisens egna register gav ingen träff, så den person man sökte var inte tidigare straffad. Men man hade två saker till, buntband som man använde och ett paket kondomer som man hade tappat. De här blev också viktiga, om än inte avgörande. Det visade sig att både buntbanden och kondomerna kunde knytas till samma område i Örebro polisen redan var intresserad av.
Men den här gången gjorde han några misstag.
Ja, vi hittade då blod på hennes underkläder och det visade sig ju inte tillhöra henne. Om jag minns rätt så bet hon honom i ett finger och det började då blöda och då avsatte han blod på hennes underkläder. Och när teknikerna undersökte platsen så fann man ju ytterligare ett lypsyl som också bar hans DNA och ett paket kondomer.
Mm. Och de här sakerna, och framförallt DNA, blev ju väldigt viktigt.
Ja, det blev det, visade sig ju då naturligtvis senare. Vi sökte ju DNA och fick ingen träff. Och då gick vi till en åklagare som beslutade om en så kallad masthoppsning. Mm. Utifrån den geografiska profilen då. Och så vi topsade över 500 personer.
Mm. Och det var en ganska ny sak med masstoppsningar.
Ja, då var det det.
Mm. Och hur valde ni ut vilka ni skulle topsa?
Ja, det var dels utifrån signalementsuppgifter och den geografiska analysen. Vi valde att dela in så att säga den geografiska analysen i tre sektioner och så betade vi av sektion för sektion. Och när vi då kom till 587 så ringde den killen återbud och han hade ingen riktig motivering till varför han inte kunde komma. Och han var inte heller villig att komma nästa vecka så att säga. Och det hände ju att man lämnade återbud på ett så stort antal, men de dök ju upp vid ett senare tillfälle, så att det här tyckte vi var lite märkligt. Och det blev helg och sen inträffade då 3 överfallsvåldtäkter under den helgen. Vilket då föregicks av det här återbudet. Och då förstod vi ju kanske att det här var identiteten på den skyldige. Mm.
Du berättade tidigare här att du satt i tv-soffan i TV4 och sa att vi kommer att ta honom.
Ja, det gjorde jag efter att vi hade funnit gärningsmannens DNA. Mm. Och jag var uppe flera gånger i olika medier och bland annat i tv-soffan. Och det började nästan bli pinsamt och genant att vi inte hade tagit honom. Han hade ju härjat då, eller man kan säga i ett helt år, vad vi då visste. Men sista gången jag var där då i det här ärendet så sa jag att vi ska ta honom, och bara någon vecka senare så greps han.
En månad efter överfallet på Eurostop så gick så polisen ut och berättade att man jagade en serievåldtäktsman. Att vågen av överfall i stan hade utförts av en och samma man. I Efterlyst den 28 april 2010 bekräftade polisen att det var en enda gärningsman man jagade. En man som hade gjort sig skyldig till mer än 10 överfall på kvinnor. Och det här gav naturligtvis kraftiga reaktioner både i pressen och bland allmänheten.
Kan du beskriva lite grann hur media hanterade det här?
Det var ju en nationell nyhet. Det måste man säga. Och jag jobbar nog i stort sett varje dag under ett års tid. Och telefonen ringde i tid och otid, även på kvällar och helger och nätter. Sen var det ju också så att hela Örebro kommun har ju en massa anställda då inom hemtjänsten, kvinnor. Och de var ju livrädda under mörkets timmar. Och jag fick då åka till kommunledningen varje fredag och hålla information om spaningsläget och informera ledningsgruppen på kommunen hur utredningsläget såg ut, så att säga. Jag vet att man tog beslut om att köpa in överfallslarm till alla dessa hemtjänstpersonal som kommunen har, och det är ju hundratals. Så att det här var en stor medial uppmärksamhet runt omkring. Jämförelsevis kan man säga att jag kan inte påminna mig att vi har haft något liknande i Sverige tidigare.
Hur är det då att jobba som informatör när man hela tiden har media på sig och egentligen inte har något nytt att berätta?
Ja, det är inte lätt alla gånger faktiskt. Men det finns ju väldigt mycket man kan prata om som inte rör direkt själva utredningen. Och man lär sig att hantera det där så småningom. Och jag utnyttjade väldigt mycket så kallade parafraser.
Mm.
Och
som till exempel?
Ja, till exempel att det är en mycket bra och viktig fråga du ställer just nu. Men den här frågan måste vi få återkomma till.
Mm. Men det måste ändå vara frustrerande bitvis. Att liksom, inte att de är på, för det är de ju, det är deras jobb, men att du inte har något nytt att berätta.
Ja, jo, men det kändes väldigt frustrerande att just vi stod och stampade på samma, så att säga, punkt. Ända tills vi då fick det här DNA:t.
Mm.
Och då öppnade ju upp ett helt annat ljus över utredningen.
Trycket på polisen var hårt. Örebromannen måste åka fast. Så man tog till en metod som inte är helt ovanlig idag, men som då var relativt ny. Masstopsning. Att kalla in alla de som passade in på gärningsmannaprofilen och den geografiska profilen för att lämna sitt DNA. En dyr, komplicerad och väldigt långsam metod.
Efter det här överfallet på Eurostop där han då lämnade sitt DNA, så blev det en paus. kan man säga där, över sommaren, och det hände ingenting. Och sen kommer då hans kallelsen till topsning som han nekar, och sen kommer då helgen den 10 oktober. Berätta vad som hände då.
Ja, då hade vi ju fått det här återbudet, om jag minns rätt, en fredag. Och han hade ju som sagt inget skäl, giltigt skäl till återbudet. Och han var inte heller villig att komma på den här DNA-testet. Och under helgen då så skedde ju 3 överfallsvåldtäkter. Och det var också väldigt spridd ålder på offren. Faktiskt. Och då förstod vi ju att den här, det här återbudet var sannolikt liktidigt med den identitet som gärningsmannen hade.
Så han var aktuell ur flera vinklar, kan man säga.
Ja, absolut. Och han föll ju in inom ramen, kan man säga, för det, den, ska vi kalla det för gaffel som vi hade. Så att, men vi, som sagt, var 587, nummer 587 fick vi testa då ända till vi nådde vägs ände.
En enda person vägrade alltså att låta sig topsas. Den då 24-åriga Niklas Eliasson. Och det väckte naturligtvis polisens misstankar. Niklas Eliasson var en udda och ganska ensam person. Han hade inget egentligt jobb, inga direkta kompisar, och ägnade en stor del av sin tid åt dataspel och porrsurfande. Och, skulle det också visa sig, fantasier om att utföra attacker mot kvinnor. Men han var inte dum. När han fick kallelsen till att lämna sitt DNA, när han vägrade komma, förstod han att det var kört. Och det var det. Inte bara för att hans vägran väckte polisens intresse. Nu när de hade hans namn visade det sig att han fanns på alla listor över eventuella misstänkta. På listan över de som bodde i området. På listan över de med rätt ålder. På listan över de som hade tillgång till den speciella typen av buntband. På listan över de som köpt kondomer av just det slag som polisen hittat vid Eurostop. Så Niklas Eliasson var rökt. Men istället för att ge upp, istället för att lämna in sig själv, valde han något annat. En sista skräckfylld och våldsam uppgörelse med sina demoner. Han fick kallelse till topsning i början av vecka 40 i november 2010. På torsdagen den veckan överföll han 2 kvinnor, och på söndagen 3 stycken på bara några timmar. Och på natten till måndagen var det slut. Då åkte han fast.
Hur gick gripandet till? Berätta.
Ja, det var ganska lugnt faktiskt. Det var ingen större dramatik i det. Han greps i ett källarutrymme. Och då hittade vi i samband med gripandet buntband, rep, kniv, tejp, handfängsel och kondomer. Så han var så att säga väl förberedd. Och det är väl så att i den här typen av ska vi säga seriebrottslighet så tenderar det till att så att säga eskalera och bli allt grövre våld. Och men som väl var så kom ju ingen kom till skada, gjorde ju flera stycken, men det blev ju inget dödsfall.
Hur skulle du beskriva honom? Vem var han?
Ja, han kom ju från en socialt god miljö. Han var kanske lite udda i den meningen att han vände på dygnet. Han spelade väldigt mycket World of Warcraft, tv-spel. Han var en stor konsument av pornografi, nätporr. Och han gjorde ju då sina raider framförallt sen natt efter 02. Mm. När han var så att säga färdigspelad och gav sig ut då på den här cykeln. Och man kan väl säga att han var ju nästan som stalkade sina offer. Att han åkte runt och fiskade till han hittade någon kvinna som han tyckte skulle kunna passa att ge sig på. Mm. Men han var inte rädd för att ge sig på utanför bostäder och balkonger. Och vid flera tillfällen så fick han avbryta för att det var vittnen, tidningsbud, andra som var upp på natten och tittade ut och hörde rop och skrik, och då fick han avbryta.
Man får en känsla av att hans, de här attackerna var en blandning av impulshandlingar och någon slags planläggning ändå. När han gav sig ut så hade han bestämt sig att ikväll ska det ske.
Ja, det kan man nog säga. Sannolikt var det så. Och förberedelserna, de består ju bland annat buntband och de här sakerna som han förde med sig. Så att hittade han säkert inget offer, så gick det väl då till något dygn efter och så vidare. Så att han åtalades ju för 22 överfallsvåldtäkter. Mm. Och om jag minns rätt så blev han dömd för 18. Mm. Många av oss på polisen tror ju att han har mer på sitt samvete.
Han pratade inte så mycket först, men så småningom kom medgivande efter medgivande. Peter Springare var den polis som ledde förhören. Så här berättade han om Niklas Eliasson i Efterlyst i början av 2011.
Framtida överfall skulle kunna sluta rent av med ett mord. Va? Det är vi ju helt övertygade om. Och det var ju, den ståndpunkten hade vi som sagt långt innan den här misstänkte berätta om de här bitarna. Och sen beskriver han ju då hur den här stalkingen sedermera går över i tankar på att också våldta den här tjejen. Han har ju haft då som mål att så snabbt som möjligt få ner de här kvinnorna på marken och se till att de inte gör motstånd. För att han ska då på ett enkelt och snabbt sätt kunna genomföra en våldtäkt.
En fråga som förbryllade utredarna var hur mycket Niklas Eliasson egentligen planerade sina gärningar. Å ena sidan verkar han välja sina offer slumpmässigt och egentligen utan att inse konsekvenserna. Å andra sidan hade han buntbanden och kondomerna med sig. Så här sa psykiatriken och professorn Martin Grann i Efterlys i mars 2011.
Han är medveten om vad han gör. Det är nog så att till skillnad från Niklas Lindgren, Hagamannen, så har nog den här Niklas tänkt igenom och fantiserat och planerat på ett helt annat sätt än vad Hagamannen gjorde. Själva tillvägagångssättet är ju ganska kyligt, och det tyder som inte på impulshandling utan snarare ganska välplanerat. Han har gått och spanat och sett ut ett lämpligt offer.
En märklig detalj förbryllade poliserna. En lista med tre kvinnors namn som han hittade hemma hos Eliasson. Tre tjejer som aldrig skulle bli våldtagna. Så här sa Peter Springare i Efterlyst.
Det var en lista där det var tre stycken kvinnornamn uppskrivna på, med adress och telefonnummer. Då började vi få tankarna och funderingarna då kring om det var tänkbara potentiella offer kanske. Eller så. Ja, han hade en förklaring då till att de här tjejerna var han ju intresserad av. Man kan säga att han var väl olyckligt kär i de här tjejerna och såg de här tjejerna som en potentiell flickvän. Inte alls som ett tänkbart offer då, utan de här ville han på ett genuint sätt försöka då. Han gjorde ju sina försök att närma sig de här, men det hade ju misslyckats. Han kom ju aldrig så långt då.
Den här detaljen tyckte Martin Grand stärkte teorin om att Eliasson var mer planerande, mer utstuderad än han ville ge sken av.
Jag tror att det här med kärlek och amorös orientering å ena sidan och sex å andra sidan är väldigt uppdelad i en sån här killes huvud. Den här listan kan vara då personer som han faktiskt är intimitetssökande intresserad av och inte så att säga intresserad av att våldta.
Niklas Eliasson dömdes 2011 för 14 fall av bland annat våldtäkt, våldtäktsförsök och misshandel. Han fick 12 års fängelse. Han blev villkorligt frigiven den 11 oktober 2018 och lever idag under ett annat namn.
Nu är han ute.
Ja.
Rent generellt, du jobbar inte längre inom polisen.
Nej.
Rent generellt när en sån här person släpps, föranleder det någon slags åtgärder från polisen?
Ja, i allmänhet gör det det. Man kontaktar ju, det beror lite grann på vad det är för typ av brottslighet naturligtvis. Jag kan inte säga hur, när den här gärningsmannen släpptes, vilka åtgärder polisen vidtog då. För jag är som sagt var inte kvar inom polisen. Men generellt sett så vidtar man åtgärder, ja.
Mm. Det finns en detalj som jag tycker är lite intressant och som visar ändå hur omfattande den här utredningen var och hur mycket jobb som låg bakom. Och det handlar om buntband. Jag vet inte hur väl insatt du är om det, men att ni ändå lyckades spåra dessa buntband från tillverkaren som var någonstans i något helt annat land.
I Kina.
Ja, i Kina.
Ja, till och med den maskin som hade tillverkat buntbanden spårades. Mm. Och identifierades.
Och så lyckades ni spåra dem till Sverige?
Ja.
Till en vårdcentral i Örebro, om jag förstått hela rätt. Där han hade jobbat.
Ja. Och även kondomerna lyckades vi spåra. Man kanske inte tror det, men det finns en sifferkod instansat eller stämplat, tryckt, vad det nu är, på kondomen, så att det är till och med den distributör och det försäljningsställe, den distributör och transportör och tillverkare som den koden identifierar. Mm.
Och så här antar jag att det är många utredningar, att det görs väldigt mycket intensivt arbete som sen i efterhand inte kommer fram eller egentligen inte spelar någon roll i bevismässigt.
Nej, så är det. Och det är en betydande del av utredningsmaterialet som hamnar i den så kallade slasken. Mm. Och det är kolossalt många mantimmar bakom en sån här utredning. Vi utrymde ju ett helt rum i polishuset i Örebro och hade tidslinjer och foton och allt vad du vill. Mängder av permar och systematiserat utredningsmaterial.
Så här efteråt, nu när du tänker tillbaka på den här utredningen, den här tiden, hur tänker du då?
Ja, vad ska jag säga? Det var ju naturligtvis intressant att vara delaktig i informationsgivningen i det här, även om det var kolossalt brottsoffer i den här utredningen. Men som polis så tror jag att man lär sig hantera det. Om man vänjer sig vid det, våldet, då är det nog fara och färde. Men man lär sig hantera det. Och jag tänker väldigt sällan tillbaka på polisyrket idag.
Men det här var ju ändå, och är fortfarande tror jag, den värsta serievåldtäktsmannen vi haft i Sverige.
Ja, jag kan inte minnas eller erinra mig att vi har haft någon som har jämförelsevis då kunna matcha honom.
Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson, ljudsättning och originalmusik Kristoffer Folin och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.